Hej och välkomna till Fredagspodden.
Hej alla glada, mysiga människor.
Vi sitter här som vanligt i din soffa.
Det ni ska veta är att när vi spelar in podden så sitter vi alltså med en liten manik otroligt nära varandra och skiftar så fort någon annan pratar. Det finns ju de som har sån här riktig teknik och sånt.
Ja, vi är liksom som vår egna studio. Men kom du ihåg i början när vi började spela in podden? Då var vi tvungna att någon annan höll i manicken. Och vi liksom, vi kunde inte vara själva. Alltså vi var väldigt osäkra med det här med tekniken.
Och vi satt alltid i bilen då. Nu har vi flyttat hem. Jag förstår inte varför vi inte... Men vi trodde att det inte gick hemma då.
Men det var ju Alex som hade sagt så här, ni måste sitta i bilen för då blir det helt tyst.
Vi bara, okej.
Okay. Vi gör ju väldigt ofta precis vad Alex säger. Han kan skrämma upp oss på ett otroligt sätt.
Ja, verkligen.
Ja, men det var ju så här, man tog liksom en halv flaska glögg, vodka och lite whisky på det.
Ja, jag ringer lite senare om jag lever.
Helt plötsligt så är man på den där jobbjulfesten. Och ser den där kollegan som inte har varit så spännande förut. Men som helt plötsligt blommar ut i någon röd skjorta.
Men alltså, jag har kräkts ner hela Björn Ranelids lägenhet. Jag har ju en massa bröstmjölk. Heter det? Ja, mjölk i brösten.
Ja, så är det, bröstmjölk.
Bröstmjölk i brösten. Och jag undrar vad vi ska göra med det.
Men vadå, vad tänker du att vi ska göra någonting annat än att ge det till Frances?
Ja, men det är ju guld. Det är ju det lite.
Ja, men jag vet. Det är ju, de säger ju att särskilt de första 3 månaderna så är det ju grejer i bröstmjölken som är helt ovärdeliga. I alla fall för Frances.
Ja, men jag tror så här också. Som ansiktskräm.
Mm, det är ju antiinflammatoriskt.
Ja, men det vet man ju. Om det är röd bebiskärt, då tar man ju på...
Bebiskärt.
Bebiskärt. Jag kommer från ett annat land. Jo, då tar man ju på lite bröstmjölk och så bara är det röda borta på en timme. Och alltså, dels det tänker jag. Dels så tänker jag att man skulle kunna bli miljardär på att liksom frysa in och alla kan, man kan ta sig en shot med bröstmjölk varje dag. Man skulle säkert vara frisk och må ganska bra.
Ja, men jag tror att du har helt rätt där. Sen är det bara frågan liksom, vad man tycker om att dricka andras bröstmjölk. För det är otroligt intima grejer.
Jo, men så länge det är en tablettform eller någonting. Eller du vet att man kan någon, alltså, man kan göra någonting mer så att det inte känns att man dricker ljummen bröstmjölk. Så du vet, Madonna, hon kommer ju komma ut med det här nästa vecka. Vi kan ju vara före nu.
Du har ju faktiskt druckit min bröstmjölk.
I champagneglas i en limousin.
Så jäkla glammigt.
Alltså förr i tiden, när vi bodde på, eller vi bor ju fortfarande på Gotland på somrarna, men när vi inte hade barn så åkte vi ju en del in till Visby och festade.
Ja.
Och då kom vi ju en gång på att det här med limousin var billigare än taxi.
Ja, men det var ju det som var så grymt. Och också så här, alla ställen i Visby stänger ju klockan 2. Då är vi, som var då stockholmare, vi hade precis arbetat upp någon form av partystämning då vid 2-blicket. Och då var det så grymt, för då kunde vi då boka den här limousinen, åka via Max hamburgare.
Ja, just det.
Och sen bara ha liksom som en eftermatsfest i själva limousinen.
Ja, och det var ju så konstigt att åka den här limousinen. Och det var ju faktiskt för att det var billigare än taxi. Det var ju det som var hela grejen.
Det konstiga att du säger också så innan vi skaffade barn, så att jag haft bröstmjölk hela livet.
Du skulle inte förvåna mig.
Jag har ju för sig det nu fortfarande. Jag är ju en bröstmjölksmaskin.
Ja, men det är därför jag tänker att vi kan använda dig i det här.
Ja, du tänker att jag alltid liksom ska ha som en, alltså som att vara en ko som hela tiden mjölkas ut.
Vi börjar varje morgonmöte på jobbet med lite mjölkning.
Ja.
Från det. Jag skulle kunna dricka det hur lätt som helst. Alltså, jag är helt inne på, du vet, nu hörde jag att den här January Jones, eller vad det heter.
Ja.
Hon åt ju av sin egna moderkaka. För det ska ju göra att man lever typ 20 år mer.
Men vi kanske ska ha en hel industri där vi liksom har så här moderkaksmuffins. Och bröstmjölksshottar.
Ja.
Att vi gör liksom olika produkter av det. Men det som jag skulle vilja ta reda på bara, det är att jag tror att det är liksom magic de första 3 månaderna. Sen så säger de ju att liksom, alltså jag vet ju någon gång när jag var så här, men du kan lika bra sluta amma nu när ditt barn är 1,5-2 år, för att det är bara som lättmjölk och ingenting nyttigt är kvar.
Nej, men precis. Jag tror att de första 3 månaderna, då är det alla antikroppar och sånt där i. Sen så är det ju som mat. Men mat kan man äta, alltså någon annan
eller så behandlar vi mig som en sån här Belgian Blue. Så att vi ger mig hela tiden otroliga vitaminer och så, som liksom kanaliseras ut här i bröstmjölken.
Går du på sån här shake-diet? Nej, jag tar bröstmjölkshakes.
Och så vet man också, kan vi göra så här, en vecka äter jag jättemycket vetegräs.
Ja.
Nästa vecka spirulina. Och sen så håller vi på så. Så att det är liksom så här, shot of the season.
Jag bara, Hanna, nu har du ätit blomkål igen, för jag känner mig dålig i magen. Vi har ju sagt det nu, att bara så att ni vet, 2013, det är då pengarna rullar in.
Jag vill se rubriken där det är så här, miljonregn över Hanna och Amanda.
Ja, absolut. Alltså jag vill vara på listan, på de här listorna du vet, som Expressen och Aftonbladet har.
Ja. Rikaste Vasastan.
Ja, alltså en riktig uppstickare har kommit här, ska det stå. Det här trodde vi aldrig och sådär.
Ja, verkligen. Och lite så här, jag vill också att det ska vara lite så här J.K. Rowling. De hade inget.
Ja.
Och sen bara liksom, är man rika? För hon är rikast i England.
Är hon?
Ja!
Nej.
Alltså man älskar ju framgångshistoria. Men får jag bara säga då, om det då skulle vara miljonregn över oss 2013, vilket vi hoppas innerligt, då känner jag också så här, för att alla ni som säkert också lyssnar en del på den här podden, som skickar in fantastiska arbetsansökningar till oss. Jag skulle anställa alla.
Jag tror med att alla som skickar idéer om vad vi ska prata kan få lite mer...
Kan få lite kosig.
Ja, vi kan vara som Coop. Alla får äga en del av podden, alla som lyssnar.
Men det tycker jag skulle vara fantastiskt.
Men hur gör vi det?
Nej, men jag vet inte. Men jag tänker mer så här, att då skulle man verkligen kunna uppfylla drömmen med att bara gasa på med alla dessa fantastiska begåvade tjejer som hör av sig till oss.
Ja, verkligen. Och killar, inte så många killar. Det skulle vara kul om några killar hörde av sig också.
Det gör de ju inte.
Nej, jag vet inte varför.
Jag kommer ihåg en, precis när vi hade satt igång. Då fick vi en tweet med en kille med bara överkropp som undrade om han fick jobba i vår reception. Tycker jag i och för sig var fantastiskt.
Ja, och blir det miljonregn, då ska vi ha en kille med bara överkropp som jobbar i repan.
Vi ska vara som de här Abercrombie & Fitch. Är det inte så? Eller vad heter de? De har ju nakna killar i butiken.
Har de?
Som står så här och dansar med sina magrutor hela tiden.
Men gud... Men överlag så tror jag att folk som dansar omkring en på kontoret kan vara bra.
Det är jätteirriterande. Fast då blir det lite som att du får din nakendröm också uppfylld. Att vi är inte nakna, men vi är nakna killar på kontoret.
Ja.
Go, go, kontoret. Och nu så här smälkalla vinter så ska de stå och frysa i ett hörn.
Ja, du får mig tänka på. Du kommer ihåg go-go-dansarna?
Ja.
Ja, det fanns ju överallt.
Men hela 90-talet, det var ju go-go-dansarnas alltså prime, kan man säga.
Jag kommer ihåg jag och min kompis Vicky. Vi var typ 15 år och skulle så här ha en utekväll utenatt kan man säga, utan att våra mamma och pappa visste om det. Så att jag sa att jag skulle sova hos henne och hon sa att hon skulle sova hos mig. Och så skulle vi gå på ett ställe som hade nog... Vi skulle gå på ett ställe, jag tror att det var Moët eller något sånt där. Och vi var så jävla glada över att vi fick vara ute hur länge vi ville och vi hade kunnat komma in och så här fejkat några stämplar på händerna och allt.
Vad skulle ni sova då när det väl tog slut?
Det var ju det vi kom på sen. Vad fan gör vi nu? Då var det ett ställe som låg på någon bakgata till Kungsträdgården som hette något franskt.
Ja,
det var Le Giraffe typ, eller jag vet inte fan.
Chapp och klack.
Nej men
det låg i Gamla stan.
Det var i alla fall, det fanns ingen alkohol, det fanns bara energidrycker. Folk var ju höga som hus där inne. Och så var det bara en massa go-go-dansare och så var det öppet till 7 på morgonen tror jag.
Otroligt, det är ett ställe som jag aldrig har vetat om.
Är det sant?
Ja.
Ja, hur som helst så var, ja, vi får väl gå dit då. För det var öppet till 7 på morgonen. Och sen så kom vi dit och vi var så trötta. Vi köpte såna energidrycker. Det gick liksom inte. Så att vi satt oss vid varsin högtalare och sov. Och det var så här, dum, dum, dum,
Gud vad hemskt. Just i den där åldern så hade man en övertro på hur mycket man skulle orka egentligen.
Ja.
För jag minns så himla väl en gång, det här var när jag gick i sjuan tror jag. Då var jag kompis med Lina Pernhed. Kommer du ihåg Lina Pernhed?
Ja!
Och det här var liksom innan hon hade slagit igenom. Jag gick i sjuan och hon gick i nian i min skola. Och hon var ju så här super, super tuff. Hon var också en sån här tjej som liksom hade bott i Helsingborg tror jag. Lite så här Carolina Gynning då. De är lite lika. Ja. Men det här var ju alltså innan hon slog igenom i Ha ett underbart liv. Det hände ju några år tidigare. Men då var det i alla fall så här. Hon var ju världens tuffaste tjej. Och så hade hon sett en dokumentär som hette Stockholms Skinheads.
Aha.
Mm, och blev liksom superkär i en av de här killarna i den här dokumentären.
Aha.
Och jag tror nästan att det här var, om det var så här Valborg eller Lucia vaka, någon sån liksom stor högtid. Och jag skulle då sova, och sen hade jag sagt till mamma och pappa. Och vi skulle då till Fryshuset på fest.
Allt det låter läskigt. Ja.
Ja, men Fryshuset var inte liksom så läskigt. Det var ju liksom verkligen så här ett ungdomsställe.
Idag är det inte läskigt, men då var det lite läskigt.
Ja, det var lite läskigt och lite tufft. Och så här. Och så vi drar dit då till Fryshuset. Men hon hade en helt annan plan. För bredvid Fryshuset så låg skinheadslokalen. De hade liksom som en egen frizon där de skulle vara för att inte vara ute på stan och slåss.
Aha.
Och det var ju, alltså på den tiden, det kanske man, så är det nog inte riktigt i Stockholm, men då fanns det ju skinheads. De hängde mycket i Gamla stan och på helikopterplattan mellan Gamla stan och Söder. Och träffade man på några skinheads på tunnelbanan, då kunde man ju få stryk.
Man var ju rädd bara om man var mörkhårig.
Ja.
Det ser ju ut som, liksom, som, inte som att vi kommer från Sverige i alla fall.
Nej. Och då i alla fall så var det så att hon då hade en helt annan agenda. Så att hennes enda plan var att vi skulle gå till den här skinheadslokalen. Och jag var ju liksom 13 och hon var 15. Och jag var ju liksom lite så här, alltså rädd för henne och tyckte att hon var liksom så här tuff. Så jag var så här, och jag skulle ju sova hos henne framförallt. Så jag bara, okej, men jag följer med så här. Och jag minns så himla väl när vi satt där. De var ju jätteoförargliga, de här killarna som var där. Men med den där svenska flaggan och spriten och liksom alltihopa. Så jag hade så dåligt samvete, för att jag visste ju också så här, om min mamma och pappa skulle få veta att jag var där och umgicks med de här människorna, så stred det mot allting de någonsin hade lärt oss om att vara liksom fördomsfull eller rasistisk eller liksom alltihopa. För vi är uppvuxna med mamma som jobbade som invandrarlärare i svenska hela vår uppväxt. Så vi var ju så liksom uppfostrade med att man absolut aldrig någonsin fick behandla någon annorlunda var man kom ifrån eller hur man var eller någonting sånt. Vilket jag tycker är väldigt fint och vilket jag är stolt över. Mm. Och då sitter jag där i allt det här liksom motstridiga. Och så kommer jag aldrig glömma när de här killarna säger så här: ni kan väl sova här? Och hon säger så här: ja.
Nej.
Men alltså, och jag blev så där, alltså jag visste inte så här, ska jag gråta eller ska jag dö eller så här. Så efter liksom en liten stund så säger jag så här, jag bara, nej men jag går hem nu. Och jag hade ju sagt att jag skulle sova hos henne och klockan var ju alldeles för mycket för hur länge jag fick vara ute egentligen. Så då gick jag hem och så satte jag mig i porten och klockan kanske var 3-4 på morgonen. Och så satt jag där till klockan 8 tills liksom tiden var så här att man kunde gå hem.
Gjorde du?
Ja. Och grejen är så här, jag vet ju så här, efterhand, mamma hade ju inte blivit något annat än glad om jag hade kommit hem och berättat vad som hade hänt. Och stolt över mig att jag hade gått hem och kom hem då.
Du satt där i porten. Ja.
Gråta nu bara för det. Men alltså det var verkligen, jag vågade inte, samtidigt som det var så fel att vara där. Det var liksom värre att jag hade varit där än någonting annat. Samtidigt som mamma väl aldrig blev så förvånad när jag släntrade in klockan 8 på morgonen, som att jag hade sovit och sen gått upp jättetidigt och sen gått hem.
Hanna, mm-mm. Vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor och inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det alltså jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså allt. Alltså det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån. Sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och ja, de här lådorna kan man ju också ha som förvaring. Eller barnen kan åka någon lådbil. Med den.
Ja, ja, ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda? Mm. Nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Ja, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa. Alltså, att det här har kommit till mig nu, Hanna.
Mm.
När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk.
Mm.
Då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså, så här, det som är, alltså, så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine, what's in your life routine, så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som, va, the secret is matcha.
Det vet, nu är det också vår secret, ja, och så, er
så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte. Men du kan ju också dricka som vanligt matchate. Eller man kan ju blanda det i smoothies, baka kakor och alltså, ja, allt. Alltså.
Och så, vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är ju också så att den, alltså, matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna. Vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge en, liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se. Finare och mer glowy hy. Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också sån här, det här är svårt att säga, men L-tianinit.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein, utan det är liksom, men man blir
men det pigg. Är också koffein. Men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt. Och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen. Ja. Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter fredagspodden 20. Med små bokstäver. Och ger er 20% på hela orden. På Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
Om det är någonting jag vill ge mina döttrar så är det ett gott självförtroende, en bra självkänsla och ett starkt nej. Förstår du vad jag menar med det?
Ja, verkligen. Man har varit i många koncentrationer där man har gjort så. Alltså inte att man har råkat ut för hemska saker, men det har varit på gränsen tycker jag. Och det är nästan, men mamma har alltid lärt, vi har fått väldigt mycket frihet hemifrån. Vilket jag tror har varit både bra och dåligt. Men vi har ju lärt oss att ta ansvar på ett sätt genom att faktiskt kunna säga nej när det blir för obehagligt. Det där ska jag verkligen försöka lära mina barn.
Du, min terapeut, hon sa faktiskt till mig, för vi pratade just om det, hur sträng man ska vara inte, och då så sa hon att första gången om man har en tonåring och den kommer hem full, då ska man bara bada pannan, ta fram en hink och inte skuldbelägga eller skälla eller någonting överhuvudtaget.
Nej.
Sen om det händer flera gånger, då måste man ju ta liksom det allvarliga snacket. Men hon sa såhär, alla är med om det där.
Min första fylla var, åkte jag hem till dig.
Dina första 10 fyllor?
Ja, men min första riktigt. Då var jag, gick jag i 6 eller 7 år, jag var jätteung. Och fick helt plötsligt hänga med några äldre tjejer som gick i första ring i Östra Real.
Oj, det var lite som skinnetserna.
Verkligen. Vi skulle sitta hemma hos en av de här tjejerna. Och vet du vem det var?
Nej.
Björn Ranelids dotter.
Otroligt.
Men alltså jag har kräkts ner hela Björn Ranelids lägenhet. Och han kommer ihåg det här.
Nej.
Jo, vi har pratat om när vi har träffats.
Fast det ändå, jag måste ändå säga det roligaste en gång då du ringde till Björn Ranelid. När du bara så här, vi skulle göra någonting med honom. Du bara, men vi kan komma till dig, vi kan åka långt, det gör ingenting. Och han bara, vad menar du? Du bara, men du bor ju i Skåne. Bara för att han pratar skånska.
Ja, det kommer jag också ihåg. Nu ska jag i alla fall berätta om min första fylla.
Ja, förlåt.
Mm. Då var jag i alla fall hemma hos Björn Ranelids dotter. Och de har blandat ihop otroliga häxor. För att hon är nämligen ihop med... alltså klubbkungen i Stockholm.
The Hexmaster.
Så vi ska få gå på klubb.
Nej.
Jo. Och vi sitter där. Och jag kommer ihåg att jag dricker och dricker och dricker. Jag kommer ihåg hur jag kände så här. Det var ett löfte om en ny värld som öppnade sig. Alltså det var så fantastiskt ett tag. Så att det var så här. Jag kan tänka mig att det kanske känns så första gången man tar jungfrusilen heroin. Liksom. Alltså jag bara kände att det här är helt fantastiskt. Till att jag inte kommer ihåg någonting. För jag liksom typ somnar med huvudet på. Jag tror, kommer ihåg att jag tittade på en klocka där uppe. Den var lite suddig. Sen vaknade jag upp och bara kräks. Alltså jag kräks och kräks och kräks. De får lägga mig i Björn Ranelids badkar. Och alla tjejerna stod och piffade och de skulle gå på den här klubben. De tyckte det var skitjobbigt att en av de här tjejerna låg och kräktes och förstörde.
Oh my God, vad hemskt.
Så till slut var det så här, men vem ska stanna med henne då? Alltså du vet, som man hör över huvudet hur de pratar. Men man är för svag för att ens kunna prata. Ja, så till slut så var det en tjej som var gullig nog som skjutsade hem mig hem till dig. För jag kunde inte åka hem till mamma. Och där tror jag att jag kräktes vidare.
Du kräktes jättemycket. För jag kommer ihåg att jag var ju också ute och kom hem sen. Mm. Men då hade du nog städat och så också, tror jag. Vaknat upp ur det där, tror jag. Jag minns det.
Ja, det där var inte kul, Hanna. Jag är så glad att jag inte är. Att jag inte så här sitter och ska ha min första fylla nu.
Men alltså, tänk om man kunde vara så här när man var 15 år. Att så här, nu tar jag 2 glas vin.
Ja, men varför då?
Men därför då, alltså när man ska börja dricka, för då blir man ju jätteberusad av det. Men ändå så lång så får en härlig liksom upplevelse. Nu säger jag inte att man ska börja dricka när man är 15 år, men du förstår vad jag menar. Man gör ju det.
Ja, varför börja på sprit? Med spriten tänker du också.
Ja, men det var ju så här, man tog liksom en halv flaska glögg, vodka och lite whisky på det.
Ja, och jag dessutom så hade mamma och pappa hade inte så mycket sprit hemma, men de hade en flaska whisky som jag då tog hela typ flaskan och fyllde i med vatten. Så att när de skulle bjuda deras gäster på whisky så alla bara, är det här någon sorts te eller vad är det vi dricker för någonting?
Ja, men det är ju det. Men också det här att skulle jag dricka liksom en halv flaska glögg, lite whisky och vodka nu, då skulle jag också kräkas.
Men det är klart.
Det finns bara en utväg till det här och det är liksom kräket.
När livet flyttar in hemma hos den, så kliver också döden in samtidigt.
Vilka rysningar över hela armarna.
På tal om det här så träffade jag en vän. En kvinna. En doktor. Som berättade att när hennes man dog så låg han på Långholmskliniken eller vad det heter, när man, innan man ska dö. Och samtidigt så låg han då och hennes dotter och skulle föda barn.
Mm.
Och han ringar till henne och säger så här, gör du ditt så sköter jag mitt.
Så sorgligt, men det är så nära också.
Ja,
men hur menar du att när alltså det har kommit in liv i ditt, har någon dött i ditt liv?
Nej, det har inte. Jag bara menar att det är faktiskt ofta att det händer precis, att det blir en så här switch. Det är faktiskt väldigt, väldigt vanligt. Nu har det inte hänt, tack gode Gud. Däremot så blir ju döden mycket mer påtaglig, att den är nära. Jag tror att för det första så känner man ju sånt ansvar när man får barn. Vilket gör att man vill bli odödlig, för man måste kunna ta hand om den här spädbarnet. Alltså rent så här biologiskt så känner man att ingen annan kan ge den mat och liksom vara mamma eller förälder till det här barnet. Och göra så att den kan växa upp i trygghet. Men jag tror att det är det som gör att man blir så rädd för att dö helt plötsligt. Men sen så är det ju också att det här barnet är så himla alltså ömtåligt. Så att den är, det känns också som att det är nära döden. Eller bebisen. Och på det, som om det inte vore nog, så lever jag med en man som har sån dödsångest att han sitter och gör konstiga ljud hela dagarna. Alltså han stönar fram någon form av ångest för att han tänker så mycket på döden. Det är klart att jag blir lite skadad av det här.
Ja, men det är klart, men hur, alltså så här, hur pratar han mycket om döden? Eller du förstår bara att de här stånkningarna är liksom dödsångeststånk?
Ja, för jag ibland frågar ju, vad är det du tänker på? Döden.
Säger han det då bara? Berättar han då hur han tänker på döden?
Nej.
Utan bara döden?
Ja. Och så på det så hade jag en dröm häromdagen. När jag drömde att jag visste att jag skulle dö. Alltså jag satt i ett flygplan och skulle och var på väg att krascha. Och att jag satt och tänkte så här, snart kommer det och hur kommer det kännas?
Vilken hemsk dröm.
Det var fruktansvärt, Anna. Så jag vaknade upp mitt i det här med att vänta på känslan av hur det var att få gå över från liv till död.
Men du, vet du, när man drömmer om döden, men också om man så här spår sig eller liksom sådana saker, så är ju döden är ju ofta ett tecken på att man står inför en stor förändring. Ja. Att det inte liksom är döden.
Nej, och det är ju en stor förändring att ett till barn kom in i livet, kanske var det.
Ja, absolut. Men du, jag tänkte också på det för att jag fick ett mail häromdagen av en tjej som hade precis, ja, hon har blivit dumpad av sin kille och hon var jätteledsen och alltihopa. Och då tänkte jag just på det som man faktiskt inte pratar så mycket om, att när man, vare sig man blir dumpad eller om man gör slut eller så, så jag tror att man jätteofta liksom förvillar det där med att känslan, alltså det gör ju så fruktansvärt ont, men man glömmer bort att det är helt unikt det här när man liksom har varit ihop med någon och så helt plötsligt ska man bara klippa alla band, att man måste sörja den här personen som om den dör.
Ja, det måste man ju. Det är därför jag tror att någon form av ceremoni behövs. Som om det vore en begravning.
Ja, men jag tror också det. Och också att man liksom måste erkänna sig själv att man har en sorgeperiod. För det är ju det att alltså, så här, alla som man har andra sorts relationer med, vare sig det är liksom med familjeband eller vänskapsrelationer eller så, så är det ju aldrig så att någon bara så här, från att man har varit liksom älskande och bara umgås hela tiden, så är det bara så här, nu är det slut, hej då.
Ja, men det är precis som att en person dör för en, så är det ju verkligen. Och det gör ju ont. Och alltså, oavsett tror jag, om man har en ganska dålig relation och gör slut eller blir lämnad eller lämnar, så är det ju så att om du skulle ha en person som du var vän med, men ni hade en hatkärlek eller vad det nu kan vara, så skulle det ju ändå bli jätteledsen om den dog.
Ja, men det är klart. Och jag brukar ju komma dragande med min gamla skilsmässa. Men det är klart att jag sörjde, även om jag ville att det skulle vara slut, så sörjde jag ju det oerhört. Man sörjer ju det på massa olika sätt. Men också, nu för tiden, om man tänker på liksom att man har gått varvet runt. Nu har ju jag och Rosas pappa väldigt lite liksom kontakt. Så. Men vi är i alla fall en lite trevligare ton när vi mejlar och så. Vi pratar ibland i telefon lite kort och så. Men varje gång som vi gör det så kan jag glimta av den där personen som jag bestämde mig för att leva tillsammans med. Mm. Och det är verkligen som att man får en glimt, som ett minne av den personen som har dött. Förstår jag vad jag menar?
Jag förstår precis.
Så att det är sådär, jag vet ju precis hur vi skulle skojat med varandra eller hur det skulle vara. Och ibland så gör vi det lite så här, liksom det blir som en liten glimt av det där. Det tänker jag att det är mitt mål ändå att liksom ta fram det där. Jag säger inte att vi ska bli bästisar eller umgås eller liksom så. Jag tror inte att vi någonsin skulle kunna vara det. Men jag tänker ändå att det är så jag vill minnas honom.
Ja, det finns ju sidor hos honom som du har älskat. Och så tänker jag också, när man har barn ihop med någon, att du ser ju en massa sidor från honom hos ditt barn ibland.
Ja, men jättemycket. Och där har vi också, för jag och Rosa älskar när jag skojar med henne på ett visst sätt. Och då är det lite som att när jag skojar med hennes pappa och hon skrattar. Hennes skratt låter precis som mitt skratt. Men hennes mun och hennes uttryck ser precis ut som hennes pappas.
Ja, det är faktiskt det som är ganska fint. Att det är ju ofta en blandning av två människor. Oavsett om de här människorna sedan inte kan leva ihop, så finns ju det där i barnet.
Ja, Och hon dansar precis som honom. Även hon är jättelik honom. Och det där, men framför allt så är det faktiskt hon som tar fram min kärlek till minnena av honom.
Mm, det förstår jag. Men du, jag läste en präst som har skrivit en bok som jag här när jag nattvandrade med min bebis. Bara tog fram en bok ur bokhyllan och började läsa. Den heter Inga fler dagar inom parentes. Och det är då en präst som jag inte ens kommer ihåg vad hon heter, men hon förlorade sin pappa och har skrivit om det. Och då bara slog jag upp boken och då läste jag någonting som jag tyckte var så himla intressant och ganska fint. Det var att just på begravningar så kan man se människor fullständigt bryta ihop som knappt kände personen som dog. Och det är för att i kyrkliga rum så är man inte bara ofta där och då, utan det som händer, att man går igenom, alltså alla begravningar man har varit på känns där inne. Alla som har lämnat en känns. Mm. Eller som man har lämnat eller så här. Så att det är väldigt ofta att folk liksom, och man känner inte av det själv, men det blir liksom mer än bara den begravning man är där på.
Men det kan jag hålla med om. Jag tänker också att kyrkan är ju väldigt så att jag är inte religiös eller någonting. Men när jag hamnar i kyrkan, om man är där på dop eller bröllop eller begravning eller så. Så är det ju så att det är en viss stämning i en som det är som att precis som sägs, alla relationer man har haft med folk som har dött eller så är där på en gång samtidigt.
Ja, och visst är det lite så i kyrkan att allt blir förlåtet.
Ja, och jag vet också så här, alltså, vår pappa har alltid haft en förkärlek till att när man har gått förbi en kyrka som man gått in där så tänder man ett ljus för de som varit döda. Vi har aldrig besökt några gravar eller gjort så. Men då jag har mitt absolut första minne av det. Vi hade ju, när vi var små så hade vår mormor och morfar bodde ju i Transtrand i Sälen. Och en kilometer därifrån så låg då Transtrands kyrka. Och så gav jag och pappa oss iväg där när vi var där en jul och till kyrkan. Och det var väl någon snöstorm. Vi var ju alltid ute i snöstorm, jag och pappa.
Alltid.
Och så kom jag hem och så frågade mamma så här, hur var det i kyrkan och vad gjorde ni där? Och året innan så hade då våran farfar dött. Så att jag var väl då 6 år. Så sa jag bara, jo men vi tände ljus för farfar och sen så en konstig kille som hette Jan Lennart. Och det är också så här typiskt pappa, då tände vi ljus för farfar och det var ju John Lennon som vi hade då tänt ljus för det var ju liksom en av pappas absolut största förebilder. Men sen dess har jag alltid tänkt att han, ja, i svenska mått så var det John Lennart.
Underbart. Men vem, om du skulle gå in med dina barn nu och tända ljus för någon som du inte känner, vem skulle det vara?
Oj, jag tror att jag skulle tända ett ljus till Astrid Lindgren.
Ja, på tal om döden. Du, ja, vet vad hon och hennes syster alltid gjorde.
De började varje morgonsamtal med att säga
döden, döden.
Så hade de pratat klart om det.
Kanske vi också ska börja med Hanna.
Eller, och du och Alex också, så är det borta sen.
Hanna, han vill inte vara med på det. Nej, vet du vad? Det är det här som ska vara min grej. Jag kommer nu säga till honom att från och med idag har ingen av oss dödsångest. För att vi kan inte låta våra barn ärva det här jävla skitbeteendet.
Det vill man absolut inte överföra till sina barn.
Nej, verkligen inte. Alltså då har jag misslyckats. Alltså man kan inte leva ett helt liv med att tänka på döden och sen så dog man så, ja, that's it.
Så var döden där ändå. Döden, döden.
Döden kommer ju. Alltså, jag tror att det var Hakelius eller någon som skrev en rolig krönika om det. Att när det står så här i dödsannonser, Gärda 83 år, och så står det varför. Om det är något vi vet så är det att vi ska dö. Vi kan inte fråga varför händer det här på en dödsannons.
Nej, så chockad kan man inte vara över döden.
Ja, men det är som att vi blir chockade precis hela tiden.
Men det är som att man blir chockad över att man får mens varje månad också.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Jag har ju aldrig gillat julen direkt och alltid så här förbannat nyårsafton och liksom tyckt att det var inget bra och man ska skita i det och så här. Jag tror för att det är så här, jag är rädd för förväntningarna och alltihopa. Sen är jag verkligen rannsakar mig själv, och det här är typiskt hamnigt måste jag säga när jag läser mig själv. Då är det så här, ja men nyårsafton, vad har inte hänt mig då? Jag har blivit friad till på nyårsafton med buller och brak i Thailand.
Ja.
Nej, men jag träffade Gustav på nyårsafton.
Ja.
Och sen har det säkert hänt massa andra saker. Men framför allt så är tiden från och med nu. Så att lyssna noga nu alla singlar. Från och med nu och till och med, jag ska säga en vecka efter nyårsafton.
Ja.
Så är det den stora kärleks- och liggtiden. Alltså mycket mer än på sommaren och vår och höst och liksom alltihopa. För det är någon form av, för det första så är det så här, det är jul så alla är lite liksom mer tacksam och lätta på foten. Och sen så är det så här, det är mycket julfester i omlopp. Man går liksom, annars kanske man går ut med sina polare och man gör sådana saker. Helt plötsligt så är man på den där jobbjulfesten och ser den där kollegan som inte har varit så spännande förut, men som helt plötsligt blommar ut i någon liksom röd skjorta.
Sen så fryser man ju så mycket också. Man behöver ju värma sig.
Ja men verkligen. Nej, men och sen så kanske man vidare på någon annan glöggfest. Och man kan hamna lite var som helst. Och det ja, är så.
Jag ser ju det här, Hanna. Det här som jag... jag blir helt pirr i magen när jag tänker på det. Det är det här engelska.
Ja. Som jag menar alltså love actually. I kärleken. Ja.
Och du vet det här också. För jag har ju bott i England. Och just nu så är det så här. Överallt så är det. I varenda affär så är det skyltning av the Christmas party dress. Det är massa fula klänningar överallt, men man vet ju att de får ligga också i de där klänningarna. Sen så är det också så här, det väller ut från olika pubbar människor som står i de här klänningarna och kostymerna och så här och är på Christmas party. Börjar det snöa så blir det extra juligt, men annars så är det bara jul belysning precis överallt.
Det här är ju bäddat för romantik. Det är så här, det är snöigt ute, vilket gör att man måste så här kura ihop sig och vara nära, och det är liksom, ja, nu kan man känna att det är mer storm än snö, men det är så här flingor som singlar ner så. Sen så är det så att i de här lite så här juliga kläderna och så, man är väldigt snygg i det och man är lite så här glowing liksom där.
Och sen
då.
Så är, tror jag det här också med att man får låna någon kavajjacka och sånt där. Alltså ja. Mannen.
Men också så här, man dricker liksom mumsig glögg med massa härliga kryddor som jag tror att man blir extra kåt av dem också. Nej men och sen så också så helt plötsligt så är det någon mistel och man kan bara kyssa till och skoja lite om det.
Ja, så jävla härligt.
Och sen så är det liksom nyårsafton och då är det så här klockan 12 slaget, då kan man ju kyssa sig vilt bara. Och jag har faktiskt en kompis också. Hon ligger en gång om året.
Nej.
Och då, det är runt jul. Så jag bara väntar på nu att hon ska ringa och berätta om det stora julligget.
Ah, gud. Men du, jag tänker så här, om man är par så måste man ju också ta det här, alltså ta tillfället i akt om man säger så.
Ja men det är det, och det är det som jag också tänker så här, eftersom jag blev friad till på nyårsafton, det är ju världens bästa grej att göra det. För att man kan ju uppvakta varandra på ett helt annat sätt. Att man liksom så här, man gör extra mysiga frukostar och presenter och så.
Jag kom på en sak. Vet du vad man skulle kunna göra? Man skulle kunna göra, det här ska jag lansera för Alex i eftermiddag. Kyss julkalendern.
Det är bra. Men du måste ju berätta om alltså, det här med julkalendern. Jag har gjort till mina barn så här med en present per dag. Så det gick ut alltså så här, Rosa håller på med en present per dag. Vilma öppnade ju alla på en dag, så var ingen mer med det. Hon kunde inte hålla sig. Hon bara, grattis Vilma, grattis så här, 24 presenter senare. Men du har ju en kompis som fick en otrolig julkalender av sin man.
Ja, alltså det här hände ju bara nyrika människor. Man kan tro att det här är Solsidan, men det är det inte, Mickan och Fredde. Hon fick av honom som en julkalender att varje dag från den första december fram till jul så fick hon gå och plocka en sak vad hon ville på Nathalie Schuterman.
Hade han lagt in kortet då eller? Eller fick en faktura sen?
Det hade bara löst sig det där. Alltså du vet.
Men vet du vad jag undrar mest då? För det är ju fantastiskt. Jag vet inte ens om jag ska kunna hitta 24 saker i min storlek på Nathalie Schuttman. Men då måste ju han också ha en tanke som är otrolig på julafton.
Gud ja, men då måste ju vara så här, du får en bil eller så här.
Man kan diamanterna.
Inte, man kan inte komma med morgonrocken sen.
Nej, nej, nej. Så det är lite det. Men du, men tillbaka till din kysskalender. Det tycker jag är genialiskt.
Då tänker jag så här. En kyss den första, två kyss den andra. Förstår du? Alltså,
24, då är det jävla rikshågel.
Det är ju en all-nighter. Förstår du?
Jag förstår. Eller så ska du börja med så här, så att du bygger lite spänning. Att det är så här, första december. Då är puss på ett handslag. Nästa ett famtag.
Och där skulle man kunna göra under misten. För att skapa lite, ja du vet.
Men du, för jag brukar tänka det, våra mamma brukar alltid säga, när vi gifte oss tänkte jag säga, men alltså hon är på sitt tal, att man ska kyssa varandra varje dag.
Ja, vi är väldigt duktiga på att allt när vi ses eller säger då så pussar vi varandra på munnen så att man inte missar det.
Mm. Men det är ju jag och Gustis också ofta. Men han blir arg på mig också för att han är så här, men han har verkligen tagit henne på orden och tycker så här, man ska kyssas varje dag med tungan.
Ja, man måste vara bättre på det alltså. Grejen är att man, när man har barnen också så blir det ju, så här, oh, när man ses allihopa så blir det att man pussar och kramas väldigt mycket med barnen. Då får man inte glömma bort sin partner.
Nej, men jag tycker att det är bra. Men jag ser framför mig också hur chockad han blir när han öppnar luckan. Och så står det så här, en avsugning. För då är lite, alltså jag har en kompis som absolut skulle kunna göra så här. Men då tänker man så här, hur man ska börja då?
Det är inte klokt. Alltså, man kan ju ge stripshow.
Med the pandas strippelippy.
Med en liten tomteluva framför Fluffy.
Det blir mer en humorkalender här än något annat.
Ja, vi ska sätta oss och knoppa ihop något eftermiddag tycker jag.
Ja, det är ju faktiskt inte så långt kvar till jul så det hinner inte gå så långt. Men ändå, det är också roligt. Alltså, man behöver inte köra hela månaden utan man bara liksom... Man kör liksom sista dagarna så här före jul. Eller, det kan också vara så här. Är vi för trötta, då kan du få spara på några till efter jul.
Till nästa år.
Vissa får julkalendrar på Schuttman och vissa andra får porrkalendrar.
Verkligen. Jag tycker varannan dag vore bra. En present och sen något fysiskt. Det vore mysigt.
Ja, jag tycker det vore jättemysigt.
Hanna, jag tycker att vi tar det här och tänker att vad som än händer i helgen, ta och kyss någon.
Kyss till. Ja, och var lite så här, se dig själv som en julklapp.
Verkligen, här kommer jag. Öppna mig bara.
men det är någonting helt magiskt just nu. Och det, jag tror att man glömmer bort att tänka på det. Men om man bara tänker på det så kan det här, den här månaden bli hur pirrig som helst.
Ja, jag är pirrig nu.
Och framför allt så tycker jag också att man kan ge sig själv att så här, inte nobba julfesterna utan att säga ja till allt. Ja. Alltså, så här, för det just att vara en ja-sägare fram till jul kan ta en till helt nya dimensioner som man kanske aldrig trodde att man skulle vara i.
Det enda du ska säga nej till, vet du vad det är?
Nej.
Döden.
Säg nej till döden. Hörrni, döden på er.
Ja, puss och kram.